Vi har påbörjat ett studium över första Korintherbrevet och vi ska fortsätta med det den här eftermiddagen. Förra söndagen så studerade vi de första 17 verserna. Paulus brev till församlingen som har vuxit i Korint och som har blivit en stor och livaktig församling, men där också så väldigt mycket har gått snett. Man har delat upp sig i olika grupperingar, så det är splittring i församlingen. Man fortsätter leva som man gjorde innan man blev kristen. Så det är omfattande sexuell omoral, juridiska problem. Församlingsmedlemmar stämmer varandra. Det är karismatiskt kaos. Det är oklarheter kring hur man ska fira nattvard. Och man diskuterar manligt och kvinnligt. Och man till och med ifrågasätter Jesu uppståndelse. Det är en soppa utan like. Ändå så såg vi att Paulus öppnar sitt brev väldigt glädjefyllt och påminner om den Gud som har påbörjat ett verk i de kristna i Korint. Han kommer att slutföra det. Han är trofast. Han ger inte upp. Och så påminner han om den grundläggande kristna kallelsen att ha gemenskap med Jesus. Det är väldigt intressant. Han börjar inte skälla på dem för att det är så mycket som har spårat ur. Han börjar ta tag i den viktigaste frågan, att hitta tillbaka till gemenskapen med Jesus. För om inte den finns på plats så är det, hjälper det inte ytterst om de andra sakerna rättas till. Han påminner i slutet av den texten vi läste förra gången om att Jesus är Herre, Jesus är Guds lamm. Och Jesus är den som vi har förenats med. Så slutar han där med att säga att det är det här budskapet om Kristus som han är kallad att förkunna. Och att det finns en risk att det här budskapet bara blir tomma ord. Och det är det som fortsättningen kommer att handla om nu. Låt oss be. Tack för att vi har ditt ord, Herre. Jag ber dig att du ska göra ditt ord levande och ljudligt och utmanande för oss. Upplys vårt tänkande, värm vårt hjärta, förnya vår tro genom ditt ord, Herre. Gör oss lyhörda för din röst. Amen. Tempot är väldigt högt i en modern storstad som Stockholm. Många springer i ett ekohjul. Det där ser kanske inte ut som ett ekohjul, men det är väl någon sorts hjul i alla fall som man springer i. Vad är det vi söker när vi lever så intensivt? Ja, det är klart, vi söker efter lycka, mening, kärlek, frihet, godhet. Vi söker efter det sanna mänskliga livet. Vi har någon sorts djup inneboende längtan som vi försöker tillfredsställa. De flesta människor i vår kultur söker efter det här i den yttre framgången. Eller hur? I att bli beundrad av andra människor eller finna rikedom, ekonomisk rikedom, få möjligheter att göra olika former av upplevelser. Jack Higgins är thrillerförfattare. Skrivit en massa internationella bestsellers som Örnen har landat. Flera av dem har blivit film. Han har gjort en enorm succé. Han har tjänat massor med pengar. Han är en internationell celebritet. Han blev intervjuad en gång och fick frågan: är det någonting som du önskar att du hade känt till? Är det någonting du önskar att någon hade talat om för dig innan du fick den här genombrottet, den här fantastiska framgången? Och han svarade: ja, det finns en sak jag önskar att någon hade sagt till mig. When you get to the top, there is nothing there. När du kommer till toppen finns det ingenting där. Jag tycker det är ett av de starkaste uttrycken för det som vi egentligen vet, men som vi hela tiden sätter åt sidan, att det vi djupa sett längtar efter finns inte i allt det här yttre som de flesta av oss ändå satsar det mesta av vår tid på att nå. Och så får man Jack Higgins erfarenhet. When you get to the top, there is nothing there. Det här är en karta. Säger inte över vilket område. Ni vet hur det är, man ska ta sig från punkt A till punkt B. Så är det naturliga för oss det att ta fågelvägen. Det finns liksom en väg man tänker, det här är kortaste, snabbaste vägen att nå från A till B. Men det kan vara så att det som är fågelvägen, första valet, faktiskt aldrig leder fram. Därför att det är en så djup ravin som man inte kommer över. Det är ett sånt brett vattendrag att man inte kommer förbi. Och att man därför skulle ha tagit en väg som man själv först inte hade tänkt sig. Som är den enda vägen att ta sig från A till B. Det är högst väsentligt när man sysslar med orientering. Eller om man har gjort lumpen och ska omgruppera. Att innan man sätter igång och springa. Att man tar ordentlig tid att titta på kartan. Ingenting blir så fel som om man börjar springa utan att ha full koll på kartbilden. Det gäller väldigt mycket när vi tänker till kring mänskligt liv. Så många sätter bara igång och springa utan att titta efter. Hur når jag det som jag djupa sett längtar efter? Med det som bakgrund. Låt oss läsa första Korinthierbrevet från vers 18 i det första kapitlet. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det står skrivet, jag ska göra slut på de visas vishet och de förståndigas förstånd ska jag utplåna. Var finns nu de visa, de skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Ty eftersom världen omgiven av Guds vishet inte lärde känna Gud genom visheten beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för det kallade judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet är starkare än människorna. Här möter vi två totalt olika perspektiv på evangeliet, på det kristna budskapet, budskapet om Jesus. Det ena perspektivet är det som världen, de som avvisar den kristna tron säger. De som ytterst sett går förlorade. De säger budskapet om Jesu död på korset är dårskap. Och därför ingenting att bry sig om. Det är dumheter, det är irrationellt, det är ingenting som man behöver ta på allvar. Evangeliet är en dårskap. Det andra perspektivet, det som Paulus och församlingen står för, det är att evangeliet är något alldeles fantastiskt. Det är Guds vishet och det är Guds kraft. Det är verkligen två motsatta perspektiv på samma sak. Och Paulus utmanar nu på duell. Han utmanar perspektivet att evangeliet är dåraktigt. För det är klart, det kan inte vara bägge delar. Evangeliet kan inte både vara dåraktigt och vishet. Eller hur? Det står ju i kontrast. Antingen är det Guds vishet eller är det dårskap. Och Paulus sätter igång en duell där en sida måste vinna. Var är den verkliga visheten? Finns den verkliga visheten hos de skriftlärda i den judiska religiositeten så som den hade utvecklats i Paulus samtid, där så väldigt många tänkte att människan skulle använda Guds lag för att förtjäna Guds kärlek och Guds nåd? Eller finns den verkliga visheten hos denna världens kloka huvuden? Och här syftar han ju säkert på den grekiska filosofin, på mänsklighetens eget tänkande. Var finns den verkliga visheten? Är det i människans religiositet eller i människans tänkande? Notera att den här texten som vi har läst är inte en text om evangeliets dårskap. Det är en text som handlar om var finns den verkliga visheten? Finner vi den djupa visheten i religiositeten? Eller finner vi den i tänkandet? Eller var är visheten? Om du lyssnar till den ena sidan i den här duellen, världen, de som avvisar evangeliet. Varför påstår de att nej, det där kan inte vara vishet, det är bara dårskap? Vad är det som gör att man är så säker på att detta ska förkastas? Om jag förstår Paulus rätt så menar han att man gör det inte därför att budskapet är dåraktigt, utan därför att man har fastnat i felaktiga förväntningar. Och Paulus tar upp några av de förväntningar som gör att man missbedömer budskapet. Judarna begär tecken. Och i det här sammanhanget syftar det säkert på att man ville ha tecken på Messias politiska makt. Att Messias skulle befria det förtryckta folket, kasta ut ockupationsmakten, de romerska förtryckarna, och upprätta som folket Israel, staten Israel, gör en politisk befrielse. Och det tecknet hade Jesus inte uppfyllt. Han som lät sig fängslas av soldater och avrättas. Och Paulus startade inget uppror med sitt budskap, inget uppror mot romarna. Grekerna, de sökte vishet och var väldigt intresserade av det tankemässiga. Att hitta en princip, en idé som band samman allting i tillvaron. Och så här ett budskap om en man som blir torterad och dödad. Det ser inte ut att vara en idé som binder samman hela kosmos. Utifrån de här förutsättningarna, att om Messias ska komma så ska han göra en politisk befrielse först. Eller vi vill ha en idé som binder samman universum. Så ter sig evangeliet om Jesus som dåraktigt. Och jag kan förstå det. Om man har bestämt sig för de utgångspunkterna så tittar man på evangeliet från fel håll. Vet ni vem den här farbrorn är? Det är Galileo. Som konstruerade ett bättre teleskop än man hade haft tidigare. Och som därför kunde iaktta planetbanorna på ett bättre sätt än någon hade lyckats göra tidigare. Galileo hade en professors kollega som hette Libri. Han var professor vid samma universitet som Galileo. Han var professor i filosofi. Och det intressanta är att Galileo inbjöd Libri att komma och titta i det här teleskopet. Men Libri vägrade. Han visste nämligen i förväg, den här filosofen, att jorden var universums centrum. Det hade han lärt sig från grekiska filosofer. Han hade bestämt sig för att så måste det vara. Och under hela sin livstid vägrade han att komma ut till Galileos teleskop och titta i teleskopet. Han behövde inte se efter, för han visste hur det var. Han satt fast i fel perspektiv och undersökte inte det nya som Galileo hade upptäckt och som ju vi sen vet var det riktiga. Om man bara tittar i teleskopet så ser man någonting nytt. Väldigt många i Korint gjorde som Libri. De satt fast i ett felaktigt perspektiv och tänkte evangeliet är dåraktigt. Väldigt många människor i vår kultur gör som Libri. De tittar inte i evangeliets teleskop och sitter fast i fel förutsättningar när det gäller evangeliet. Det andra anledningen att världen påstår att evangeliet om Jesus är dårskap är att man bortser från, är förblindad för själva grundproblemet. Enligt Paulus så är människans grundproblem vår stolthet. Vårt försök att vara oberoende av Gud. Och det som sker om man tar evangeliet på allvar, det är att ingen människa kan längre vara stolt inför Gud. Men det är det där som vi har så svårt för. Vi vill klara oss utan Gud. Vi vill gärna att Gud backar upp oss och hjälper oss när vi hamnar i knipa. Det kan vi acceptera, att han ger oss sin support. Men vi har en svårighet när det gäller att kapitulera inför Gud. Där är det andra problemet. Att vi vill inte riktigt erkänna vår totala kollaps och vårt beroende av Gud. Både judar och greker och svenskar idag ignorerar det egentliga problemet, nämligen människans skuld. Och tänk att vi kan komma från A till B den här genvägen, trots att det ligger en jätteravin som ingen kan ta sig över, nämligen vår skuld. Och så är vi blinda för det och ser inte att evangeliets väg faktiskt leder ända fram till det som vi behöver. Det här är ju väldigt problematiskt i vår tid, att tala om människans skuld. Vi är känsliga för det och känner oss väldigt lätt fördömda. Vi kan ju se om man hänger med i ungdomskulturen och vad som händer på internet och sådär, hur i vår tid man är så intensivt upptagen av att bli bekräftad, att få vara någon, att bli sedd. Och den här antydan om skuld känns som liksom en ytterligare fördömelse som man inte vill ta emot. Och då är det väsentligt att säga att den kristna tron börjar ju inte med att säga att vi har en skuld. Den börjar med att säga att vi är verkligen underbara, värdefulla, viktiga. Vi har fantastiska förmågor att göra det goda som kommer ifrån Gud. Och därför finns det en väldigt stark bekräftelse av oss som människor. Men den kristna tron är sen väldigt realistisk kring det som vi var och en kan se. Att vi är trasiga, att vi är skadskjutna, att vi är sårade. Och att vi är ansvariga också för sånt som är ont. Och att vi därför faktiskt har en skuld. Jag citerar ofta ett ord från Francis Schaeffer, eller ett uttryck, att människan är a glorious ruin, en underbar ruin. Alltså någonting fantastiskt, men som har gått sönder. Och som har en skuld som skiljer oss ifrån Gud. Där kan man försöka komma undan det här att vi skulle ha en skuld. Det finns i grunden, tror jag, tre flyktförsök att komma undan det här människans grundproblem. Man kan försöka förminska skulden och säga att okej, jag, visst, jag har väl också mina problem. Jag har också gjort saker som inte är helt bra. Visst, ingen är felfri. Men innerst inne, jag menar, alla gör vi våra misstag. Alla är vi lite omogna. Men innerst inne så är människan, eller är jag, god. Om man försöker förminska skuld. Eller man kan försöka förneka ansvaret. Det är kanske vanligare idag. Visst, det är saker som har gått snett. Men kom inte här och peta på mig. Det är mina gener. Jag kan inte hjälpa att jag har ärvt de här kassa generna från mina föräldrar. Eller om man tänker mer sociologiskt. Det är mina föräldrar som inte har älskat mig eller brytt sig tillräckligt mycket. Eller att växa upp i en sån dysfunktionell miljö som jag har gjort. Så skyller man på omgivningen. Eller på den större omgivningen, samhället. Och så förnekar man sitt eget ansvar. Självklart har både gener och föräldrar och samhälle påverkar oss. Och det finns saker där som gör att vi inte har ett fullt ansvar. Men vi har fortfarande ett visst ansvar. Eller hur? Vi fortsätter ju agera. Även om man kan säga att det finns saker som andra har gjort fel, så fortsätter ju vi också att agera. Det vanligaste, tycker jag, när man diskuterar med människor, det är kanske att man ändå väljer den här flyktvägen. Man försöker förbättra balansräkningen. Man säger, okej, visst, jag är ansvarig för en hel del ont. Men kom igen, jag har också gjort väldigt mycket gott. Jag är ganska schysst. Och inte minst om man jämför med väldigt många andra som beter sig som riktiga svin. Så om jag lägger det dåliga i en vågskål och det faktiskt rätt schyssta som jag har gjort i den andra vågskålen, så kommer det att väga jämt. Ja, jag tror faktiskt att det väger över. Jag har varit mer schysst än jag har varit. Men när Hitler då är det... Men kom igen, jag har ingen sån liksom där, utan jag är rätt schysst, även om det ligger vissa saker i den skålen. Så då har jag ingen skuld. Det goda balanserar upp det onda. Det här tror jag är en väldigt allvarlig blind fläck. En god handling balanserar faktiskt inte upp en ond. Låt mig ta ett exempel. Och jag tror ni egentligen kanske kan tänka ut väldigt många exempel. Att ta en domstolssituation. Någon som har gjort ett inbrott och stulit någonting. På Ingrid, min frus skola, så är det någon i helgen som har bränt ner ett jättefint konstverk. Okej. Okay. Man får tag på den skyldige. Och då säger de, fast jag har varit jätteschysst mot min polare, så det gör ingenting att jag stal den här grejen. Jag stal den här grejen, men det uppvägs av att jag var väldigt schysst och gav stöldgodset till min polare. Men det funkar inte, för vad bra att det var schysst mot din polare, men det här står kvar, det onda du har gjort, eller hur? Det försvinner inte av att man gör något gott efteråt, eller har gjort något gott före. Kolla in det här. Hitler var en bra chef. För ett par år sedan kom en film som hade det temat. Jag ifrågasätter inte det. Adolf Hitler hade säkert vissa goda egenskaper. Det fanns säkert människor som kunde säga, mot mig har Hitler gjort gott. Kan man lägga det i ena vågskålen och säga, ja, nu börjar det väga upp, så det gör inte så mycket. Det påverkar ju inte det minsta alla de goda saker som Adolf Hitler gjort. Det är jättebra, han skulle gjort mer. Men det suddar inte ut det dåliga, eller hur? Det ligger kvar med hela sin tyngd. Låt mig ta ett annat exempel. En dikt som min pappa lärde mig när jag var liten. En dikt av Sten Selander som handlar om Stockholm och torget. Det är Kungsträdgården i 30-talsslang, om jag har förstått det rätt. Vi spelade kula i torget en dag, en liten folkskolegrabb och jag. Jag hade väl 50, han hade 5. Vi spelte och han förlorade den. Han snorade till och gav mig en blick då jag visslade överlägset och gick. Men jag ångrade mig när jag kom till vår port och tyckte det var något fult jag gjort. Jag gnodde tillbaka, men ingenstans kunde någon säga var pojken fanns. Jag skämdes. Jag tror jag skäms för det än, när jag ser dem spela kula igen. Och jag ville ge, jag vet inte vad, för att en gång få se den där pojken glad. Men nu är han säkert en stor, grov karl som släpar och sliter, jag vet inte var. Och visste jag det, förslog det ej stort. Man kan aldrig ändra det fula man gjort. Man kan inte lämna kulor igen och trösta pojkar som stelnat till män. Det här är den humanistiska återvändsgränden. Vi har saker i den onda vågskålen. Och vi kan inte själv göra upp med det genom att göra det goda. Det är bra att vi gör goda saker, men det förändrar inte det. Vi kan inte lösa våra egna problem. Slutsatsen av det här är att evangeliet är ingen dårskap. Stötesten i evangeliet har inte med förnuftet att göra, inte något intellektuellt, stötestenen. Stötestenen i evangeliet, det som gör att världen säger att det är dårskap, det beror på att man inte tittar i teleskopet, man har felaktiga föreställningar och att man är stolt och tror att man själv kan väga upp det onda man har gjort. Men nu måste vi lyssna in det andra perspektivet, det är ju det viktiga. Hur kan man påstå att evangeliet är vishet och kraft? Paulus perspektiv i duellen. Ja, egentligen förstår vi det redan. vi har ett problem. Vi har tappat kontakten med Gud. Vi har frigjort oss från Gud. Vi har skurit av våra egna rötter i Gud. Vi är som en plockad blomma som vissnar, så vi har inte livskontakten med vår skapare. Och vi kan inte själv varken gottgöra det onda vi har gjort eller återplantera våra egna rötter i Gud. Vi kan förstå att Gud finns, men vi kan inte lära känna Gud bara genom världen. För vi har det här som ligger mellan oss och Gud. Religion i judisk eller annan version har inte lett till frälsning. Filosofi i grekisk eller i annan version har inte lett till frälsning. Den allmänna uppenbarelsen är vi kan se i världen av att Gud finns, ger oss kunskap om Gud, men inte gemenskap med Gud. Vi behöver helt enkelt en djupare visdom. Någonting som kommer åt det verkliga problemet hos människan. Och det är det som evangeliet adresserar. När Jesus dör på korset så är det inte en kapitulation för den romerska ockupationsmakten. Jesu död på korset löser människans problem. Gör upp med det som ligger i den felaktiga vågskålen. Och öppnar vägen tillbaka till Gud. Därför finns det räddning utifrån evangeliet. För alla som tror. För alla som har sin stolthet i Herren. Det är det som gör att evangeliet är den djupare visdomen. Det adresserar det verkliga problemet. Och att det är kraft. Det försätter oss verkligen i förbindelse med Gud. Det är inte bara tomma ord. Alltså en viss religiös teori. Det tar bort vår skuld. Så att vi får kontakt med Gud. Och kan börja känna stolthet i Herren. Vi kan lära känna Gud. Det är därför evangeliet kan kännetecknas som vishet och som kraft. Här finns verkligen en dubbel ironi. Människan, som ofta skryter med sin vishet, har visat sig vara en dåre. Gud, som beskylldes för att vara en dåre, och som man säger att hans budskap om Jesus är dåraktigt, visar sig i slutändan vara den verklig vise. Och var en av oss som har lärt känna Jesus, jag tror vi har en erfarenhet av den dubbla ironin, alltså hur perspektiven vänds ut och in. Att man tror att man är vis och så visar det sig att man är dåre. Det som man först trodde var dårskap visar sig vara den verkliga visheten. Så slutar Paulus det här kapitlet i vers 31 med att säga att det är därför i Jesus som vi har vår räddning och vår helighet och vår frihet. Att det är Jesus som är nyckeln till allt det som vi längtar efter. Ingen, min fru, hon har en sån här väldigt modern dator nu som har en sån här fingeravtrycksläsning. Helt hopplöst, man kommer inte in i den datorn. Inte bra. Innan så hade hon en annan arbetsdator med lösenord. Det var ganska bra, för då kunde man lära sig ett lösenord och komma in i datorn om det var problem med ens egen dator. Men eftersom de hade mycket bättre säkerhetssystem än vad vi har på Credo, så höll de på att byta lösenord. De har just lärt sig ett lösenord och så var det jätteviktigt att komma åt någonting. Så de bytt lösenord. Har ni någon suttit vid en dator och man kommer inte åt lösenordet? Ni vet hur retsamt det är, eller hur? Jag är 4, 5, 6 bokstäver från en hel värld av information som jag behöver just nu. Eller av kontakter. Och jag kommer inte åt det. För jag har inte det rätta lösenordet. Det som Paulus säger, det är att det som vi springer i vårt ekohjul och söker efter, det finns ett lösenord till det. Och det lösenordet är Jesus. Och de bokstäverna ändras inte. Det är inte var sjätte vecka som på Ingels jobb. Utan det är all evighet. Det är samma lösenord som öppnar vägen in i en enorm rikedom av frihet, av helighet, av rättfärdighet. Därför att han har gått i döden för oss. Och därför är evangeliet den djupaste visdomen och inte dårskap. Den här predikan inbjuder oss var och en att hitta tillbaka till det. Ta steg mot Jesus. Använda lösenordet Jesus för att komma åt den rikedom som han har vunnit genom sin död.